Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, lista dig hos Kry.
Du lyssnar just nu gratis på podden Wohlin och Klara. Nästa veckas avsnitt kan du bara lyssna på som prenumerant. Och så kommer det fortsätta. Att varannat avsnitt gratis, varannat exklusivt. Så du går då in på underproduktion.se/Wohlin Klara. Och så börjar du prenumerera. För då får du alla avsnitt och kan lyssna på alla gamla avsnitt som har varit låsta förut. Detta kostar dig 29 kronor i månaden och alla vi har pratat med tycker att det är värt.
Det här är Wohlin och Klara med Malin Wohlin och Klara Lidström.
Ja, ja, ja. Men vet du vad? En övergång till vad jag vill prata med dig om kan vara att Joakim, apropå Joakim då, så är jag ju ihop med honom. Och det vet du, det har varit länge. Och det är så här att i måndags så började en ny säsong av Gift vid första ögonkastet. Har du tittat på det här någon gång?
Aldrig. Nej. Inte ett avsnitt.
Nej. Och jag har tittat sporadiskt, alltså vissa säsonger, då har jag bara tittat på bröllopen och sen har jag tittat sista avsnittet och sett vilka som gjorde slut. Och så, ja, men det är behållning. Det kan man ju göra. Och så kan man tänka, ja, kommer det där funka? Och så behöver man inte se det där mitt emellan grejet. Men ibland har man ju varit väldigt engagerad. Förra säsongen var det ju så. Och nu inför den nya säsongen då så visade SVT en tvådelars återförening. Där en massa gamla deltagare kom till en stor fest. Där ett par gifte om sig. Och det här, det var ju då det så kallade tacoparet. Då har du sagt att talas om.
Ja, ja. Det är ett annat än carbonara-paret. Eller,
För sen har vi ju då carbonara. Och ska vi bara, kan vi bara, vad är carbonara? Jag har aldrig fattat det riktigt.
Spaghetti med bacon typ. Ägg, ost, eller?
Ja, vilken ost? Eller, alltså är det inte... Ja, för jag trodde, en... jag trodde att det var en massa grädde i. Och sen såg jag någonstans, du kan inte ha grädde i carbonara. Att då var det
ja, men är inte carbonara en typisk sån rätt som killar ska skryta om att de har det bästa receptet? Att det är så här, du vet, man ska vara så här, ja, så här gör man en perfekt carbonara. Och håll käften om du inte gör så, typ. Och så är det inte ens särskilt gott. Eller det är väl gott, men det är ju också gott med Findus köttbullar typ. Alltså fattar du? Det är så, överhuvudtaget vill jag bara ta en stund och kontemplera hur överskattat pasta är. Så jävla tråkig maträtt. Potatis framför pasta 9 dagar av 10.
Ja. Och, ja, det var fast en, om vi ska betygsätta kolhydrater så är ju ris är ju liksom, alltså inte få förolämpa en hel kontinent, men ris. Ris är det man fick i matsalen som fastnade under strumporna sen.
Ja.
Nej, det äter man inte. Det äter man inte. Jo, men i den stora återföreningen så berättar Ida från carbonara-paret att hon och Arvid varje vecka har ett sånt där parmöte. Så säger hon att de har ett sånt där parmöte. Låt oss då stanna upp och smaka på formuleringen, ett sånt där parmöte. Har du haft ett sånt där parmöte?
Menar hon inte sånt där familjeråd?
Nej, eller va? Va? Vad är det?
Vad menar hon, eller menar hon sex? Vad menar hon? Med parmöte tänker jag ett tillfälle då båda sätter sig med sina kalender och säger hur i helvete ska vi, vem ska ta ledigt från jobbet för att få på kvartssamtal till exempel.
Ja men gör, jaha okej, gör folk det? Eller, ja.
Vi har försökt göra det och så gör vi det några veckor och sen gör vi det inte längre i ett halvår. Och sen börjar vi om i en vecka och så gör vi det inte längre.
Ah.
Så vi försöker göra det för jag tror att det kan vara ganska bra att liksom förebygga bråk och irritation genom att prata innan något uppstår istället för när man redan har glömt utvecklingssamtalet.
Men det är ju också ett förtjänstfullt sätt att döda all typ av erotik. Vem har erotik? Men,
nej. Alltså, nej, exakt.
Då, ja, men, jag har i alla fall hört, jag har aldrig hört talas om det här. Det är klart att jag har sett i amerikanska filmer att de sitter ner med sina calendars och kollar så här. Och då är de advokater och så måste de få ihop det. Men jag visste inte att det var en riktig grej. Mm, men det här är någonting mer än bara ett parmöte. Därför att Ida berättar då att det här är för att de ska jobba med relationen som man jobbar med friskvård. Mm, och vi ska lyssna.
Ja, det låter ju dock som en erotikdödare däremot.
Mm, ja, precis. Och vi ska lyssna, tänkte jag, på hur det låter här då. Scenen är att de sitter hemma i sin soffa och Ida ammar bebisen. Och Arvid har laptop. Jag är väldigt färgad, märker jag av. Jag har ändå ett barn som heter Arvid. Och jag är väldigt färgad av att Ida säger Arvid. Och det är jag ju, måste jag säga, jag är väldigt svag för det. Men jag tror inte att jag kan ändra mig nu och börja kalla honom för Arvid. Men det är ju så Arvid ska uttalas egentligen. Har jag förresten berättat att jag är lite så norrländsmobbad här hemma? Därför att jag har fel betoning på grejer ibland. De säger ju att jag säger en gympagrej som underbara Klara. Och det är ju att jag säger brännboll.
Men det säger man inte här uppe. Man säger brännboll.
Va? Inte ens ni säger det.
Försök inte att kladda ditt språk på oss. Så där säger brännboll, säger man inte. Man säger brännboll.
Men
hur säger man i Kalmar då? Säger
så,
man
också som brännboll? Så som du sa säger man i
Kalmar.
Ja,
men det är ju för att brännboll är västerbottnisk och VM i brännboll är från Västerbotten. Och det är säkert vi som är tongivande. Men vad säger du mer med Norrlands betoning? Få höra nu.
Ja, okej, jag hade bara det exemplet. Jag vet att det finns andra ord. Men ja, vi går vidare. Arvid har laptopen i knät. Och på skärmen så ser man då att det står mycket riktigt protokoll, parmöte. Och man ser att de är daterade och det är i princip ett i veckan. Vi ska lyssna här.
Så, vi börjar med hur din vecka har varit. Problem, stress, om det är något som har fallit mellan stolarna eller som känns oavslutat. Mina kvarstående behov är egentligen att höra lite mer om din vecka.
Kan du få?
Ni kan ta det på promenaden sen kanske.
Ja.
Det är en sån bra walk and talk topic tycker jag. När vi går ut i eftermiddag.
Och så minns man hur det började med den här mannen. När de gifte sig och de fick syn på varandra. Och han kommer i sin officers outfit, uniform. På en häst och rid. Kom så. Från det till. Det är en bra walk and talk topic.
Det var mycket värre än vad jag trodde. Alltså, jag tänker att de här parmötena är ju alltid så här. Skjutsar du ut i scouterna, jag har ett kvällsmöte den dagen, kan du ta det? Vi måste planera inför kalaset. Det är typ på den nivån, men det är så intressant. Fast det kanske också är jättesunt att vara så här. Nu ska du berätta för mig om din vecka. Jag känner att jag inte är fullt liksom uppdaterad på dina emotionella liksom hur det har varierat här under veckans alla. Alltså det kanske är jättesunt att göra så. Det låter otroligt mycket som ett jobbmöte med HR typ. Jag vet, jag har aldrig haft ett jobbmöte med HR så jag vet ingenting hur det går till, men ja, visst är det.
Ja, men jag De känns ju väldigt kaka söker maka och de är väldigt HR i sina personligheter, väldigt målinriktade och när de det har ju gått väldigt, de har ju verkligen gjort det mesta av sitt kändisskap. Jag tror att de till och med har agenter, frågetecken.
Oj.
Och
har de fått barn?
Ja,
för det känns så svårt. Det känns som att det här är en sån sak man skulle kunna ägna sig åt innan man får barn. Sen är det bara liksom brandsläckning.
Men alltså, nu har ju Joakim och jag bara varit ihop i 23 år. Så jag vet ju inte liksom. Jag vet ju inte hur det kommer gå.
Nej.
Men jag och det är klart att alltså vi har ganska många barn. Vi har varit en del tillsammans ändå genom åren får man säga. Och jag tycker att vi är väldigt intima. Nu blir det här väldigt intimt märker jag. Jag menar att det känns som att vi känner varandra innan och utan. Och ändå så känns det som att om vi skulle sätta oss ner med ett protokoll och säga våra behov, då skulle jag, det skulle komma fram saker som jag inte skulle vilja veta. Jag vill inte veta om hans behov. Och jag behöver inte att han vet om mina behov. Det får man fan i mig gissa lite grann.
Och prova
sig fram.
Alltså du menar du vill inte veta om några av hans behov. Alltså inte så här, jag känner mig att min kompis har övergett mig nu när han träffade en ny tjej. Alltså du vill inte höra några behov. Du vill inte höra någonting. Eller liksom du vill inte höra vad han har för behov från dig. Vad är det du inte vill höra?
Inget av ovanstående.
Vad vill du höra din man då?
Ja, men jag
vad
vill...
får han göra?
Vad jag menar är så här, att om man lever i en skollåda med 17 ungar och jättemycket bara vardag och slitningar och nötande och tråk, då vill man ju göra allt för att ha lite kvar av det där att vem är du egentligen? Någonting. Och det lilla kornet maler man ju ner i något jävla samtal med ett protokoll. Och nu hör ju vi från i det här klippet, då har de ju bara med när de pratar i princip om mötet och lite topics, walk and talk topics. Men tänk om vi skulle få höra vad de faktiskt sa, för jag är, med tanke på att man vet lite om hur de är, jag skulle kunna tänka mig att knull är med. Det är med. Att den här veckan tycker jag att vi har knullat för lite. Vi har knullat för mycket. Jag skulle vilja
tycker att du var dålig på att
lite bredare nästa vecka. Och så.
Nej, precis. Nej, men alltså... Men de verkar ju väldigt nöjda med det här upplevelsen. Alltså, de tar ju upp det. De verkar
nöjda. Ja, men det
nöjda,
har väl inte hit?
Det har det väl?
Ja, nej. Det är tv. Och jag vill inte, därför att det som skaver jättemycket är att i det här programmet, det man vill ha, det är människor som går in i det här för att de vill hitta en tvåsamhet. De vill bli kära, de vill bli förälskade, de vill hitta sin person. Man vill inte ha någon som sen ska vinna pris på Mamagalan och mingla med TV4 kändisar. Och har en agent.
Men jag förstår fortfarande inte vad det har med protokollet att göra. Alltså, jag menar,
nej, det håller jag ju med. Heller vet.
Nej, men alltså, grejen är att jag känner ändå viss sympati för det här protokollförandet. Därför att för oss har det varit en jättestor hjälp med alltså, arbetsdelning och sånt. Typ att man får syn på vad gör du och vad gör jag? Och så här att man... Att man vet liksom att... Ja, men till exempel vi har ett så här gemensamt drive-dokument. Som där det står så här... typ höst, våren 2024. Klara ansvarig för mat. Måndag, tisdag, onsdag. Jakob ansvarig för mat. Övriga dagar. Vem handlar? Vem lämnar? Vilka kvällar har vi ansvar för att lägga barnen? Den här dagen, men typ, det är du som har ansvar för att gå ut med komposten, men jag har ansvar för att hämta in posten. Alltså, vi har jättemycket sånt här. Det har varit en otroligt stor hjälp.
Mm-hmm.
Dock ja, så okay. tänker jag att det, alltså, det är ju... vad heter det? Alltså, det vi inte har haft är ju det här... Vad har du för behov som inte är tillfredsställda den här veckan? Och det är kanske det man borde ha istället. Det håller ju inte du med om. Men jag tänker bara att det är väldigt... tänker att många par inte skulle hålla för en sån granskning. Eftersom det är så sjukt ojämställt i många relationer. Om man verkligen tittade på så här. Om man verkligen... för vi har gjort en sån här ungefärlig uppskattning. Typ att ja, men om du både hämtar och lämnar barnen, då är det ungefär värt lika mycket som att jag lagar middagen. Och då så har, alltså, jag tror att det är väldigt mycket att man tror då att man är jämställd, men i själva verket är det kvinnan som gör nästan allt. Om man inte skriver upp det. Alltså precis som att, du vet, när man gör så tester på ett klassrum typ, när tjejerna har halva taltiden tycker killarna att tjejerna pratar 75%. När killarna pratar 75% tycker de typ att de har 25% av taltiden. Okej, jag kommer inte ihåg exakta siffror, men du fattar att man är så färgad av sina föreställningar att man inte, när man inte faktiskt räknar på saker, så fattar man inte vad man håller på med. Med det sagt så gör ju vi en sån uppdelning, och sen så blir det ju ändå som det blir, typ, ja, men nu var du borta, då lagar jag mat, eller jag får handla och så här. Så det blir ändå, men jag tänker att det kan vara ganska bra just när man, jag tycker också att det kan ge en frihet, typ, ja, men jag har inte läggningen ikväll, så därför kan jag boka in en kompispromenad 8 när barnen ska sova, för då vill jag gå med en kompis, eller jag kan gå ner till bastun, eller jag kan fara in till stan, att man vet liksom när är jag, när har jag jour och när är jag fri? Helt fri.
Ja, nej, men alltså...
Jag fattar inte hur ni har fått ihop ert liv. Du har ändå haft en man som är fotbollsproffs.
Vem säger att vi har det?
Nej. Vem säger att ni har det?
Det här med sysslor, för att märker jag... Vet du vad jag har märkt? Att förut så var det alltid sådär... Vi har ju varit väldigt 50-50 varannan gång och så. Så det kommer man långt på.
Mm.
Och det har nästan inte varit uttalat, utan det har blivit så att det är min tur. Men och då har vi haft matlagning har varit 50-50, att man gör varannan gång eller på ett ungefär. Men nu,
men du kan ju inte laga mat.
Nej, precis exakt. Och nu har det helt plötsligt så har det startats en ny rutin, och det är att jag lagar inte maten.
Nej,
och det är en sån lycka för mig. Därför att jag hatar ju det. Och, en sak jag noterade angående detta med... Vem var det jag pratade med som sa... jag minns inte. Men det här med att man älskar sina barn så fruktansvärt mycket. Man skulle dö för dem. Det finns ingenting man skulle... Man älskar dem. Det finns ingen man älskar på jordklotet som man älskar sina barn. Det är på ett sinnessjukt nivå av älsk. Och ingenting man inte skulle offra. Ingenting man inte skulle göra. Allt det här. Men så säger man så här. Lägger du Allan eller tar disken? Disken!
Ja.
Och då.
Jag vet.
Och så tittar jag på honom och bara. Hur kan jag säga så? Nej, han är dessutom lättlagd. Och jag älskar honom så mycket. Och jag tar hellre disken.
Men det är någonting. Och jag tror att det är särskilt när man är mamma. Alltså, man kan bli väldigt trött av att vara med sina barn, även om de inte är jobbiga, bara för att det är den här emotionella närheten. Alltså, det är så jobbigt att vara med någon man är så uppkopplad mot. Och jag tror faktiskt också att det kan vara ganska jobbigt för barnen med. Alltså, det kan vara ganska...
Det tror jag, inte.
Jo, jag tror det. Alltså, okay. I vissa situationer. Alltså, barnen föredrar ju i regel mamman då. Men att det verkligen kan vara... jag tror att jag pratade om det här i något gammalt avsnitt av podden, att... att papporna verkligen behövs när det gäller att pusha barnen. Typ att en kompis till mig, hennes barn skulle fara på fotbollskupp typ. Och då hade de liksom, och då visste hon så här, om jag far på fotbollskupp med mina barn, då kommer de liksom ligga vid mitt bröst in i tältet och gråta och vilja åka hem. Och jag kommer ligga där. Men om pappa åker med dem, då kommer han bara, ut och spela nu. Och så kommer de få den hjälp de behöver att liksom, alltså den här närheten som är mellan mamma och barn, förlåt för livmodersfeminist här, men den är väldigt jobbig. För barnen så är den jobbig på ett omedvetet plan, eftersom att de vill ju ha den hela tiden. De vill inte bli nekade, och de vill, men de, det blir för mycket, och det är jättejobbigt för mamman också. Så därför så är det väldigt viktig funktion. Jag märker det jättemycket. Jakob, han är mycket lättare att vara så här, men jag kan lägga barnen, och gud vad skönt. Fast jag känner precis som du, men det är mycket lättare för mig att då gå och vika tvätt än att liksom så här, läsa av allas behov, dynamiken, vem som ska ligga var, och ska vi ta den här boken, alltså det är så mycket relationellt spel och som blir jättejobbigt, där jag inte alls kan separera det emotionella från sysslan som ska göras. Mm-hmm. Det är också därför jag tycker det är jobbigt att genomdriva till exempel att mina barn ska städa. För vi städar varje lördag förmiddag. Och då är ett barn som varje gång vi ska städas är helt förvånad. Fast det har varit så här flera år. Kränkt. Men ska vi städa nu i lördag? Bara, du städar varje lördag. Så här. Och då är det så himla jobbigt för mig, den reaktionen. Det är inte det för Jakob. Han bara liksom, jag vill inte höra något där. Gå och städa nu, typ. Och då gör de det. Men jag liksom kommunicerar på det här underliggande planet med emotion. Och så läser jag in. Jag fattar hur jobbigt det är att städa på en lördag. Fast jag tycker också att du måste städa. För det är ju orättvisa. Varför skulle du inte städa? Alla ska bidra i en familj. Men alltså det, jag... närheten är också djävulsjobbig. Och därför så behöver man... man behöver en förälder. Och det är oftast pappan. Som har lite mer hälsosam distans. Och som...
hälsosam, det var där du förlorade mig. precis. Tänk att få gå bara en dag i en pappas skor. Jag undrar hur det är. Bara så här, komma och hämta på fritids. Så, vad du målat? Åh, vilka färg. Hur kände du när du målade den? För jag har nämligen läst, man ska inte säga att den var fin, utan man ska säga vilka känslor föddes i dig när du gjorde din målning. Ja, och där har du din vän. Ja, nu kände jag att din vän tittade lite snett på dig. Betyder det att du har psykiska problem här på skolan? Och sen, och håll på.
Ja,
Joakim är bara så, Joakim går in, lyfter i nackskinnet och går ut. Ja, det skulle jag vilja prova en gång. Hur går
Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det till. Men du, nu har vi tappat bort oss här. Det var inte bra. För vad jag skulle säga var bara att vi ska se vad jag har skrivit här. Jag har skrivit så här. Jag tror att jag hellre har en man som tittar på djurporr. Och sen, men det här fick mig att fundera över förhållanden. Hur ska de vara? I couldn't help but wonder. Ska man leva i sin egen bubbla, eller kan det vara bra att lyfta blicken? Hur gör andra bla bla bla? Jag tror inte vi kan gå in djupare på det här, just den frågeställningen, utan jag vill bara gärna stoppa vidare till. Jag läste att Cameron Diaz förespråkar skilda sovrum. Har du sett det här? Ja, du har det. Och det tycker jag att, det tog jag fan i mig en skärmdump av. Jag har inte delat sovrum därför att, så som jag ser det, den enda poängen är att leva med, vad sa jag?
Du har inte delat sovrum.
Nej.
Du har inte skilt sovrum.
Vad sa jag?
Du har inte delat sovrum. Skitsamma. Du har gemensamt sovrum med Joakim.
Just det. Ja, men jag har inte uppdelat sovplats.
Nej, precis. Jag. Uppdelat.
Ja, men i alla fall. Mm. Nej, men alltså... och det är ju inte för att jag älskar Joakim mer än Cameron Diaz älskar vad nu hennes före detta bandmedlemsman heter. Enda poängen med att leva i en relation är ju för att man ska slippa sova ensam. Det är ju nummer ett. Sen kommer lite andra saker. Nummer ett är att slippa sova ensam. Så glöm det.
Men, du har ju fem barn du skulle kunna sova med.
Förlåt?
Du har ju fem barn du skulle kunna sova med.
Ja, men det gör jag. Om Joakim inte är hemma så bär jag över det yngsta barnet så att mördaren tar det barnet först. Så har jag gjort sedan jag fick barn 2002. Jag tyckte att det var väldigt, väldigt uppfriskande. För att det känns inte som... För det här pratade vi, vi var på en parmiddag i helgen. Då tog jag upp det här. Och då så sa mannen att... det är ett sätt att visa vi har så mycket plats i vårt hem. Alltså vi har ut... Men det tror jag absolut... Alltså att det kanske var så förr i tiden. Men jag skulle nog... Jag kan tänka mig att det är väldigt mycket mer vanligt med separata sovrum än vad man tror. Och varför är det mer vanligt än vad man tror? Jo, för att ingen pratar om det. Varför pratar man inte om det? Därför att det är skamligt.
Ja, för att jag vet flera som har som har separata sovrum. En gemensam bekant till oss som vi var med på ett jobb, Malin. Hon berättar ju att att hon och hennes man har separata sovrum och hur underbart det var att ha eget rum. Och då minns jag att jag tänkte så här, det där är ingen bra relation. Det där är ingen. Alltså jag minns att jag tänkte så. Och sen så. Och det tycker jag är så orättvist. För att sen så följer jag henne på Instagram. Och de verkar ha en helt underbar relation. De gör så mycket roligt ihop. Och de gör alltid. De verkar jättefina med varandra. Och gör massa roliga saker i sitt pensionärsliv. Och. Så jag hade ju helt fel då. Min magkänsla. Men jag har också flera kompisar som. Var deras partner snarkar så mycket så den får sova i ett annat rum. Och min man skulle absolut vilja att jag sov i ett annat rum för jag snarkar fruktansvärt mycket. Men jag skulle till skillnad från alla män som flyttar så skulle jag aldrig någonsin flytta ut i mitt sovrum. Jag skulle aldrig göra sån här, du vet, som en hund som bara, ja, jag får väl sova ner på soffan och festa, utan jag liksom, ursäkta mig, du får väl flytta om du har problem med att du blir störd av snark. Jag är liksom... Det känns som att det är mest män som går med på att sova på soffan för att de snarkar. Men jag tycker mer att det är min mans problem och han blir störd när jag snarkar. Men jag har gjort ansatser att sluta snarka genom att stoppa kuddar runt kroppen så att jag inte kan lägga mig på rygg. Och då kan jag inte snarka. Och det är så långt min kärlek sträcker sig. Men
jag älskar dina snarkningar. Jag tycker det är jättegulligt. Man vaknar ju bara de första nätterna.
Eller hur? Man blir ju bara störd de första nätterna. Ja. Det ska jag säga till honom. Ja.
Precis. Ett annat relationsråd som jag har hört från rika och berömda, det är att man ska ha varsitt badrum. Alltså att det är nummer ett. Hur får man en relation att hålla? Det är att ha varsitt badrum. Och det är ju ännu dyrare.
Ja, exakt. Ja. Jag förstår inte. Är det i badrummet irritationen uppstår?
Alltså, jag tror det är så intimt och det är äckligt. Man ser saker man kanske inte skulle vilja se. Man hör saker man inte skulle vilja höra. Man känner dofter man inte skulle vilja känna. Och jag tror att av de som lyssnar på den här podden jag skulle gissa att 50% av de som lyssnar nu som lever i en heterosexuell relation har en toalett som är där bajsar pappa.
Varför är det så? Alltså jag menar, det är inte så i min familj, men ja, det är verkligen ett känt fenomen.
Varför är män när man var liten? Varför är män grövre i röven? Vad är liksom äter ju samma saker. Varför kommer det ut så nasty? Vad är det? Va? Och vi med våra små damstjärtar Jag fattar inte vad det där är. Folk som har beskrivit hur deras tonårskön... Jag är så rädd att det där ska komma. Att det liksom ska bli stopp i toaletten.
Men jag tror inte... Är det inte på väg bort? Är inte det en generation... Alltså, är det våra söners generation? De är inte gröva i röven. Grova i röven, menar jag. Jag tror att det där är... Det där är...
Du menar att det är så med en skärmröv? Att... Eller vadå?
Men alltså jag tror att det är att män hänger sig åt sitt bajsande på ett sätt som kvinnor inte gör. Det är ju liksom det finns ju så många Instagram-klipp från som är så här skämt om allt som händer med deras män, medan deras män sitter och bajsar. Och jag har också haft tjejkompisar som har så här, ja, det var ett stort problem i relationen att min man bajsar så länge. Han kunde inte bajsa 45 minuter. Och då är det ju inte att, då har man ju en tidning eller en bok eller telefon när man sitter
sätter sig ju.
Ja, men män hänger sig sitt bajsande och det är därför män får en egen bajstoalett, inte för att de är grövre i röven. Och därför så, och jag tror inte att våra generations söner, som dessutom är lärda med att man ska sittkissa och man får bete sig, de kommer inte kunna indulge i sitt bajseri på samma sätt, tror jag.
Okay. Jag vill avrunda med någonting som, alltså, för oavsett om man har varit tillsammans lång tid, kort tid, jag funderar jättemycket på hur ska det vara? Hur vet man att det är bra? Hur vet man att man har en sund och kärleksfull relation jämfört med andra? För man ska ju inte jämföra sig. Men det måste man ju för att veta hur man ligger till. Så är det ju med allting. Att vi tittar runt i gruppen.
Absolut.
Är vårt agerande acceptabelt och så vidare. Ja, så man måste ju det. Och då var det nämligen så här att det är en tjej som jag följer på Instagram. Hon heter Ann-Sofie Back och hon skriver ganska mycket om sin man som gick bort. Och då skriver hon så här. Ganska långt. Så jag vill bara plagga för det. Helgerna är alltid värst. Känner mig så ensam då. Även fast jag inte behöver vara ensam. Sällskap är bara ett samtal bort. Men att känna ensamhet och att vara ensam är två helt skilda saker. Finns bara en människa som kan råda bot på den känslan. Och han lever inte längre. Jag ligger i soffan och äter chips och choklad. TVn är på, men jag tittar inte på den. Jag scrollar Instagram. Det är förmodligen exakt vad jag skulle gjort även om Johan levt. Då skulle han legat i soffan mitt emot mig. Han skulle vara helt inne i sina true crime-program på Discovery och jag skulle scrolla Instagram och kommentera högt till honom ibland och skicka över några roliga videoklipp till honom att titta på senare. Vi skulle med andra ord knappt prata med varandra, men vi skulle vara i samma rum, andas samma luft, han och jag. Aldrig ensam, alltid tillsammans. Jag tycker det är så vansinnigt fint. Jag blir ledsen för att det är så fint. Och det är ju så, för jag tror att det är väldigt många som kanske känner så där, nu ligger vi här igen med våra mobiler. Och livet bara går så. Och nu har vi bara gjort de här tråkiga grejerna och lagat mat och diskat och så ligger vi här med våra mobiler. Vi pratar inte om någonting viktigt och så vidare och så vidare. Och så läser man det här. Att hon känner så. Att hon tänker så.
Ja, men grejen är att jag minns också att det var det där när jag och Jakob äntligen flyttade ihop, att jag kände att det var det där jag såg fram emot, att kunna vara i närheten utan att behöva vara med varandra. För innan dess så var det så här, ska vi hem till dig eller hem till mig? Och man hade ju inga saker där, så att när man var med den andra, man ville vara nära den andra. Men man orkar ju inte vara med. Du kan inte ha en walk and talk hela jävla dagarna. Du vill ju liksom och sitta och diskutera relationer. Alltså så här, man vill bara att den andra ska vara i närheten. Precis som man vill med sina barn, men helst inte störa en. inte för mycket i alla fall. Nej, men, och därför så blir det så konstigt, tycker jag, när eller konstigt, men det blir så mycket fokus på liksom allt du ska resa och uträtta och göra med din partner, när liksom när det, man helst av allt, det är ju en person som man är så trygg och så glad i att vara kring, att man inte behöver göra någonting förutom att ligga i varsin enda av soffan och scrolla på telefonen.
Veckans lista.
Ibland tänker jag på vad som formar en utan att det egentligen var meningen. Någon som haft en liksom oproportionerligt stor inverkan på ens liv utan att det var tänkt så, eller att man har sökt upp den självmant och så här. Mm. Och en sån person i mitt liv, en riktig guru som har påverkat mig, det är ju Dr. Phil McGraw.
Jag trodde du skulle säga.
Han är ju en dåre med oerhört tveksamma metoder som psykolog. Ingen psykolog jag någonsin har pratat med, jag tycker att han är liksom en vettig psykolog. Ingen psykolog skulle ju ha en talkshow som han har.
Men han är ju slow. Han är slow.
I hjärnan menar du? Eller jag pratar långsamt, gör det.
Kanske i gången också.
Nej men alltså, men ja, men alltså dessutom så är det så här, han gör ju det. Han är ju som den här fantasibilden av en psykolog. Alltså du sitter och säger sanningar. När man själv går till psykologer, man sitter och berättar. Och ibland ställer de en ledande fråga. Och så ska man själv komma på svaret. Och då så nickar de lite så här, nej typ nu. Så är ju inte han. Han är ju en dåre. Men jag kollade ju alltid på Oprah. Och han var ju först expert hos Oprah. Och sen fick jag ett eget program för att han var så underbar. Rolig att titta på. Och det gick ju alltid den här tiden när man kom från skolan och var hjärndöd. Och drack och kall och boy och åt macka. Och bara satt som en grönsak i soffan och tittade. Och då fick jag mig lite Dr. Phil till livs. Och trots att han är en sån dåre så har han ju väldigt mycket visdom som jag då har tagit med mig. Och som ekar i mitt huvud. Alltså många one-liners han har sagt med emfas. Som jag nu drar fram flera gånger i veckan. För att styra mig själv och putta mig själv i rätt riktning. Och jag började den här listan med att försöka hitta ljudillar av varenda citat. Det jag gav upp efter 1,5 timme typ. För det var jättesvårt. Så nu kommer jag göra mitt bästa för att uttala dem på hans breda... Jag tror att den är från Texas, amerikanska. Mm. Och så en kort sammanfattning. Och det är inte utan inbördesordning. Men här är visdomarna jag har fått med mig från Dr. Phil. Den första är... Jättesvårt!
And see.
We teach people how to treat us. Alltså, vi lär andra människor hur de ska behandla oss. Och det här är så sant. Det ligger ju farligt nära victim blaming. Alltså, din man slår dig. Det är för att du har lärt honom att det är okej. Men det ligger också någonting i det. Kanske generellt bara i relationer. Du lär människor hur det är okej att behandla dig. Och de kommer behandla dig därefter.
Åh, men jättebra. Du... Får jag flika in då? För att jag har hört ett citat från... från... Vanderpump Rules. Du vet den här barserien med vackra människor i.
Mm.
Som är servitriser och sen blir de kändisar. För att de var med i en serie om servitriser. Är det så det är?
Ja, jag vet inte. Men jag vet bara, jag känner bara till namnet på serien.
Ja, men det här kommer säkert inte från... Nu kapade jag. Jag vet, men det kommer säkert inte från den här personen. Utan hon har fått det från någon annan. Men det var där jag hörde det. Och då sa hon så här. If someone shows you who they are, believe them.
Believe it. Ja, jag tror fan att det är ett Dr. Phil-citat. Jag tror fan att det är ett Dr. Phil-citat. Han är bäst på one-liner som kan betyda lite vad som helst beroende på vad man själv som ett horoskop lägger in i det. Okej.
Okay.
The most you get is what you ask for. Alltså,
du måste ha mer. Jag hör ingenting vad du säger.
Nej.
Säg det på svenska.
Jag säger på brittisk engelska. The most you get is what you ask for. Alltså, vill du ha mer av livet? Du kommer bara få det du begär. Det gäller lön, det gäller jobbmöjligheter, det gäller kärlek, det gäller relationer. Om du är nöjd med det så är det vad det du kommer få. Du kommer inte få något mer om du inte begär något mer.
Åh, vad stressande. Jag orkar inte be om mer. Men då, är det manifestering typ? Då, kanske, eller?
Nej, men jag tycker det är väldigt mycket så här, liksom, nej, jag tycker det är väldigt så här, väldigt rationella bra råd att komma ihåg så här, du kommer inte få mer, om du är nöjd med den här karriären, då kommer ju ingen annan bara, men jag har en bättre karriär i åtanke för dig, eller
fan, du är nöjd med en dålig kärleksrelation skulle hända.
Jag vet att du hade hoppats på det. Jag vet att du hade hoppats på det och att du behöver det här citatet mest av alla. Okej. Okay. Sometimes you make the right decision, sometimes you make the decision right. Mm. Fattar du den då?
Det är för svårt för mig.
Men jag vet, Malin, du är ju inte en person som är mottaglig för självhjälp, men jag ska försöka hjälpa dig nu. Om man har fattat fel beslut, det kan man ju göra, så kan man jobba på att beslutet ska bli rätt istället för att göra om beslutet. Alltså, fattar du?
Nej.
Sometimes you make the right decision, sometimes you make the decision right. Du är verkligen självhjälpsanalfabet. Det här är upprörande. Okej, okay, det här är mitt bästa. Mm. Nej, jag ska inte säga det. Jo, det här är ett väldigt bra citat som jag har sagt 1000 gånger. Men you wouldn't worry so much about what people thought of you if you knew how seldom they did. Alltså, du skulle inte oroa dig så mycket över folk tänkte om dig om du visste hur sällan de tänker på det. Och det här tycker jag är så. Han säger ofta det till folk i sitt program. Och det är sån jävla reality check. För direkt måste man dra huvudet ur öven. Den tänker så om mig. Undrar vad folk tycker om det här. Ingen tänker på dig. Det är bara du som är så intresserad av dig själv att du går och tänker på dig hela tiden.
Hörru, du?
Sluta bry dig.
Nu, nej här du. För sådär har jag gått runt och intalat mig själv ända sedan jag hörde det någonstans någon gång.
Mm.
Ja, och jag har dessutom ljugit om det här till barnen och sagt sådär. Det är ingen som tänker på dig, det är ingen som... Och sen när jag... Så blir det kväll och så har jag skickat 800 skärmdumpar till mina kompisar över hur folk har sett ut, vad de har gjort, vad de har sagt, hur de har uttryckt sig. Bara, nej, okej. Okay. Jag gör ingenting annat med mitt liv än att tänka på hur andra människor gör. Så jag tänker
jo, en sak gör du, gör om en mig. Sak gör du mer. Och det är att tänka på dig själv.
Jo.
Alltså det finns, ja. Det så finns att, absolut, jag håller med. Jag tänker också på andra. Men det går inte att jämföra med hur jävla mycket jag tänker på mig själv. Och funderar över hur jag själv ser ut. Vad jag har sagt, vad jag har gjort, vad som har skrivit som var dumt, vad som jag har lagt ut. Så att man utgår från att alla är lika självupptagna som du själv är.
Mm.
Okej, okay, och det här är så jävla bra. Det här kommer jag nog prata om mer om i nästa poddavsnitt faktiskt. Your best predictor of future behavior is past behavior. Alltså, tro inte att någonting i framtiden ska bli annorlunda, utan hur du själv beter dig i framtiden och hur andra beter sig mot dig i framtiden, för att veta hur det kommer vara, så kan du bara titta på hur det brukar vara och så kommer du veta exakt hur det kommer bli.
Alltså, alla de här grejerna är ju bara att man måste göra en massa förändringar och anstränga
jag
sig.
Jag vet att du är väldigt lat på det här området, Malin, men jag tror att du skulle vara hjälpt av Dr. Phil. Okej, nu kommer det som han alltid då säger. För han intervjuar alltid då någon man som fatshamar sin fru. Och så liksom, eller någon kvinna som har varit otrogen. Eller någon som är dum i sina barn. Och så frågar han ju dem liksom. Och du brukar säga så här, ja det brukar jag. Eller liksom du brukar tycka så här, ja det brukar jag. Jag brukar säga så. And how's that working for you? Alltså hans fråga alltid, det är hans liksom... Och det tycker jag är så en jävla bra sak när man håller på. Men jag brukar göra så här. Det brukar bli bra när jag gör så här. Ja, men hur har det här funkat hittills? Mm. Det är ju en ganska fittig kommentar att säga till någon. Men också sig själv. Men det är så användbart, för det är verkligen så här. Men sluta lura dig själv. Hur funkar det då? Du har de här strategierna, du sitter och försvarar dem och säger att ja, men jag brukar säga så. Det blir, så här. Ja, och tycker du att det funkar bra hittills eller? Och då blir man liksom satt på pottkanten och tänker så här, kanske det har inte funkat så bra. Kanske måste, om jag vill att något ska bli annorlunda, så måste jag börja göra någonting annorlunda. Ja. Mm. Jag är så tacksam för Dr. Phil som hjälper mig dagligdags med sina visdomsord. Och kanske, men jag har inte stort hopp, kanske han hjälper dig i framtiden också, Malin.
Mm. Mm.
Puss puss.
Puss hej.
Hej då.